Ja, då hälsar vi välkomna till Offsides podcast, Anders. Jag tänkte börja med att läsa upp en liten tweet. Den är från 16 januari och den är från Folkhälsomyndigheten. Och det står, nytt coronavirus upptäckt i Kina.
Mm.
16 januari.
Mm.
Det känns ju som ett halvt liv sedan.
Ja, fast det är 2 månader sedan.
Ja, det känns ju nästan som ett halvt liv sedan som vi poddade senaste gången.
Mm.
Med tanke på att varje dag händer det mer grejer än vad man är van vid. Och tanken var ju att vi inte skulle vara här i vår kära gamla källare. Men det är vi alltså.
Ja, just det. Tanken hade väl varit att vi just nu hade lämnat Stockholm för att åka tillbaka till Göteborg med vår Offside Live. Vi hade gjort 2 kvällar bejublade föreställningar i Stockholm som blev då uppskjutna. Och det känns ju också som en evighet sedan vi tog beslutet att skita på Offside Live. Det var ju fredags förmiddag när vi satt här och vi kände att nej, nu känns det inte kul längre. Och då ska man veta att det har hänt så himla mycket bara sen i fredags. Och det hände väldigt mycket bara från torsdagen till fredagen. Det var ju sån otrolig utveckling hela tiden.
Otrolig utveckling med saker som händer och även utveckling saker som händer i en själv.
Ja.
Och då menar jag inte virusutveckling i en själv än. Nej. Förhoppningsvis. Utan bara att saker hinner landa och det som gällde ena dagen funderar man på ett annat sätt på nästa. Till och med nästa timme.
Precis. Och man kan väl säga att det gick några dagar där vi kände att vi förhöll oss till vad just Folkhälsomyndigheterna sa om det här med taket på 500 personer. Så tänkte vi att vi låg under det med en viss marginal och så. Men för varje timme sen som började gå så kände vi att framförallt så kändes det inte kul längre på samma sätt. Detta är ju någonting som när vi gick ut och berättade att vi ställde upp det här så skrev vi väl också att Offside Live handlar om att ha kul tillsammans. Och det kändes som att varken vi eller publiken hade tyckt det varit så kul som tanken är att det ska vara.
Nej.
Så därför så kändes det rätt naturligt. Och sen bara några timmar efter vi har tagit beslutet så kändes det ju att, herregud, nu känns det helt orimligt att vi skulle åka upp till Stockholm. Nej,
det gick väldigt snabbt att smälta det. Mm. Vi fick ju många reaktioner om hur vi var ledsna och så vidare. Mm. Eftersom vi som många andra hade liksom jobbat med någonting som man ser fram emot att sätta igång och sen blir det inte så. Men jag kände nästan inte alls så.
Nej.
Det är klart att det är surt, men det gick jättesnabbt att skaka av sig det. Och just eftersom det är inte så att föreställningen inte finns. Vi har den ju fortfarande kvar. Vi kommer ju kunna köra den någon gång.
Tanken är att vi ska göra det till hösten då, som vi har sagt. Vi får ju se vad som händer här givetvis kommande månader. Men till hösten och alla då, nu blir det då lite information till de som har köpt biljetter. De här biljetterna är ju giltiga till hösten som det ser ut just nu. Ni kommer få information om detta med datum och sådana saker. Men det är ju verkligen, vi ska ju göra Offside Live. Sen när det blir, om det blir 2022 eller om det blir 2021 eller om det blir hösten 2020. Det får vi se.
Ja, det får vi göra. Jag tror folk har förståelse för att det här är en situation som ingen av oss har behövt handskas med tidigare. Och att man tittar tillbaka så visste man väldigt lite hur det skulle bli. Och även nu när man tittar framåt finns det ingen som exakt kan säga hur det kommer att bli.
Nej.
Det ser vi inom alla fält, så det tror jag att folk förstår. Och det är värt att påminna sig om hur, jag menar, vi tog det här beslutet fredag morgon. 2 dagar tidigare så var vår senaste podd ute. Var det nummer 300 till och med?
Det var det glömde vi helt bort.
Ja.
Men som vi förutspådde i avsnitt 299.
Ja, just det. Precis. Där uppmanade vi folk fortfarande att köpa biljetter och så. Det kändes helt rimligt att göra då.
Ja.
Och det var inte så många dagar sedan man liksom såg nyheten om att nu kan inte Serie A-svenskarna komma hem och spela Sveriges nästa landskamp. Och det hinner gå väldigt kort tid och man tänker, vilken jävla landskamp.
Mm.
Det är liksom, man måste ha respekt för det, att saker ändras hela tiden.
Ja, och det har ju inte ens gått en vecka sedan Atletico Madrid mötte Liverpool på Anfield.
Just det var på onsdagskvällen förra
veckan.
Onsdagskvällen.
Mm. Där börjar man ju visserligen känna att det kändes lite märkligt att just den matchen spelades.
Med tanke på att Spanien då var starkt.
Där låg man lite före i tiden för en gångs skull i det här, att här känns det lite märkligt. Och det får man väl säga, för min del så är det säkert den sista matchen där jag har nerver på ganska många månader.
Mm. Kunde du till och med, eller är det för enkelt sagt med Atletico vann ju, får se vad den segern blir värd, men att på något sätt att man kunde uppskatta att det var sista gången på länge som man fick känna lite stök och nerver.
Ja, det så resonerar jag nog inte, men därmed så kände jag att det var ju länge sedan jag var med om att förlora en så viktig match, man får säga. som jag skakade av mig så himla snabbt.
Ja, just det.
Det tog ju bara några minuter. Ja. Sen så kände man att, ja, vad fan, det finns lite viktiga saker att tänka på just nu.
Ja, och vi behöver alla liksom befatta oss med saker som vi inte är vana vid. Det var nästan lite rörande att se dig i fredags när vi hade tagit det här beslutet att skjuta upp turnén, och så behövde vi ändå skicka ut något slags, det är för mycket sagt att det var en pressrelease kanske, men något att lägga ut på vår hemsida och kunna kommunicera på Twitter och så. Hur du liksom först skrev corona och sen ändrade till covid-19 och fick till och med, är det 18 eller 19? Så här, att säga att ja, det är en ny kostym för oss alla, och den kostymen ändras hela tiden.
Ja, och nu skulle jag bara vilja kort här, för att jag förstår ju att, vilket du också har märkt under de åren vi sa här, detta är vårt 301:a avsnitt av denna podcast, och under åren så har vi ju fått med jämna mellanrum mail från lyssnare som kanske, ja, men vi är lite av en rutin som man har, många som kanske mår lite, ja, men inte så himla bra psykiskt, där vi på något sätt fungerar som, ja, men som en kompis på något sätt. Och det tycker vi är himla fint. Och det är ju samma nu med fotbollen, och den försvinner, så det är många som tappar sina sociala sammanhang. Mm. Rutiner bryts. Man är orolig rent generellt för vad som kommer hända. Och mår man redan lite psykiskt dåligt innan, så kan det här vara någonting som verkligen tippar en över någon kant. Och vi har ju tyvärr tråkiga erfarenheter av detta själv med Peter Widing som tog livet av sig. Så jag skulle bara vilja säga det nu, att mår man dåligt så finns det ju då så att man kan ringa 90101 är ett nummer till Mind, som är en hjälplinje som har öppet 0600 till 2400 varje dag. Så det tycker jag man ska tänka på.
Mm, man kan ju liksom till och med, det är klart att man saknar fotbollen i sitt liv, och vi kan ju komma in på det senare hur det kanske påverkar oss. Man saknar ju till och med de bitarna som man normalt sett går och gnäller över. Man kan ju sakna att höra Niklas Holmgrens jobbiga vrål, eller man kan sakna en jobbig AIK-are på Twitter som skriver om någonting i ens värld. Allt det här som ingår i ens vanliga tugg och som man annars stör sig på. Man vill tillbaka dit liksom. Och det är nog en känsla för väldigt många. Och sen tror jag att folk handskas väl med det här på olika sätt såklart, och vissa är mer oroliga än andra, och man kan känna oro för väldigt många saker. I vår bransch är det ju konkret då att den är så gott som nedstängd. Har väl fortfarande spelats lite fotboll i Turkiet och Ryssland, men vi får väl se vad som händer med det. Och när vi spelar in nu så är det som vanligt tisdag morgon förmiddag när vi spelar in det här, och senare på eftermiddagen så kommer det möjligtvis något beslut om EM-slutspelet i sommar då. Där det mesta väl talar för att det skjuts upp, kanske till nästa sommar. Vi funderar väl på, borde vi vänta in det? Men det känns också orimligt, för då kommer det komma något nytt besked vi inte får med. Att det är svårt att vara aktuell just nu, så mycket kan väl säga. Men det finns ju många som lyssnar nu som är i helt olika lägen. Det finns ju de som kanske är hemma och bara har tråkigt och vill ha tidsfördriv. Och önskar sig att vi bara skulle skita i också prata om coronan och bara vi kör tre spelarbussar, eller vi pratar bara om dina favoritspelare, eller jag pratar om mina 90-talets favoriter eller någonting. Det kanske kommer sådana avsnitt. Vi får se vart det lider.
Ja, det kommer komma, det vill jag lova.
Ja, det kommer säkert. Men jag är personligen inte där riktigt än, utan som en alarmist, men det är ett nyhetsläge som aldrig riktigt tar slut. Och det är för mycket osäkerhet med väldigt mycket, för att det känns helt givet att spela in den här podden och tackla den så gott man kan. Men jag är liksom inte där än att jag bara kan låtsas som att det här inte finns helt.
Nej, man har ju noterat att det var ganska många som blir sådär lyckliga av tanken på att oj, nu har SVT lagt upp alla VM-krönikor här på SVT Play.
Ja, i normala fall skulle jag nog vara en av dem.
Ja, absolut. Och jag fattar, och jag tycker det är väldigt härligt att alla de som tycker att det är gött att hoppa in i VM-98-krönikor nu och säga, vad fan, hur var Zidans tillslag där egentligen? Det är jättehärligt, men du och jag är inte riktigt där nu, för att dels så har vi rätt mycket att tänka på vad det gäller vår arbetssituation kommande månader. Inte bara med att vi kanske blir sjuka själva, vi måste sitta hemma i karantän och barn blir sjuka och man kanske inte kommer se varandra här på några veckor igen, det vet vi inte. Men vi har ju också den här då verkligheten att förhålla sig. Vi ska göra ett nummer som vi ska skicka till tryck.
Kan ju till att börja med säga att det kommer ett nytt nummer av Offside nästa vecka.
Ja.
Som vi skickade för en vecka sedan då. Och det är ju normala fall numret som kommer inför de svenska säsongerna börjar.
Det är då helt coronafritt.
Ja, det är det. Det är då både producerat och skickat innan corona, slarvigt uttryckt, verkligen breakade. Eller innan vi verkligen fattade Och det kan vi ju prata om lite nästa vecka kanske, men det är klart att det finns ju vinklar och jobb där som ser konstiga ut i det här läget. Det tror jag att folk kan fatta.
Definitivt.
Och köpa. Ja. Men det kan ju vara värt att påminna om att det numret är ju gjort i en annan tid. Ja. Det finns ju givet att det finns ett före och efter. Det kommer ju vara väldigt tydligt på så många sätt. Men jag tänkte också på de som lyssnar nu är i olika lägen. Att någon sitter kanske hemma och har tråkigt och vill ha massa tidsfördriv och så. Medan andra känner en enorm oro kanske. Både för hälsa eller för sin mamma eller pappa eller mormor eller goda vän eller vad det kan vara. Många har ekonomisk oro över sina jobb och att man inte vet att folk befinner sig kanske i lite olika lägen när man lyssnar. Och man kan väl också tänka på det att det man säger nu, ingen av oss har varit med om det här innan.
Nej.
Så man kommer säga saker som kommer vara lätt i efterhand att racka ner på. Så här, hur kunde ni tänka så? Om man går tillbaka till en själv och hur man tänkte och sa för en vecka sedan, så kan man ju redan nu tänka att hur kunde jag tänka så? Och nu är det ju så givet och så vidare. För en vecka sedan så fanns det inte på kartan att vi inte skulle göra en turné, och så tacklar vi det här så gott vi kan. Och därför undrar man ju då också, hur kommer jag då se tillbaka på den här tisdagen, nästa tisdag?
Mm.
Så det är ju givet att det kommer med den ganska stora brasklappen hela tiden. Ja. Att det här är ett pågående unik situation.
Mm. Liksom. Nu tycker jag inte vi behöver brasklappa mer om att vi kanske behöver brasklappa. Men vad jag tänker är just då att vi har ett nummer som vi ska göra. Och eftersom det inte spelas någon fotboll och det kommer inte göra det kommande månader, så är det ju givetvis en speciell situation för oss. Som vi försöker då fundera på nu. Kan man göra någonting som känns kul? Kan vi göra någonting som känns väldigt sådär i coronatidernas spår, hur detta påverkar? Det tror jag inte någon vill ha ett helt nummer om det till exempel. Och i vanliga fall så hade vi väl sagt då att vi gör det här avsnittet i samarbete med någon. Och det gör vi inte den här veckan. Vi har ju också då drabbats här på lite kortare sikt och sen kanske på längre sikt av att ett par annonsörer har redan hoppat av. Och det är fullt förståeligt givetvis. Så vi blir ju också som så många andra påverkade av det här. Men vi tror ju också samtidigt att folk vill fortsätta lyssna på podd och folk vill fortsätta att läsa Offside. Så vi kommer med all sannolikhet kämpa på här för till vad jag tror kommer bli ett rätt speciellt nummer. Men som jag hoppas ändå blir lite unikt.
Ja, numret du talar om nu är alltså numret som kommer komma någon gång i maj. Och som i normala fall hade haft ganska mycket fokus på EM då. Och vi för ju diskussioner just nu vad vi ska fylla det med. Och får ju frågor att vad ska ni skriva om nu när fotbollen ligger nere? Det är ju inte svårt för oss att göra ett nummer som handlar om något helt annat. Om vi känner för att göra det. Ett retronummer eller ett temanummer eller sådär. Men vi har väl inte bestämt än riktigt hur det kommer att se ut.
Nej.
Men det kommer ju inte se ut helt som vanligt. Så det är väl vad vi kan säga just nu.
Så är det faktiskt. Ska vi försöka tänka på, Johan, att prata om någonting som man kanske blir lite glad av? Vad tror du?
Ja, vi kan ju göra ett försök.
Vi har ju också noterat som så många andra har gjort här. Och man blir ju inte glad för det är ju också sorgligt givetvis. Men Ronaldinho, det var ju en spelare som de flesta, kanske bara de som hör på Real Madrid, inte blev så glada av när han var som bäst.
Nej, men när han var som bäst var han väl urtypen av en fotbollsspelare man blev just glad av.
Ja, varför var han den typen då?
Dels så stod han väl för, alltså man ser nästan hans, liksom i alla fall på tiden när han kanske var i Paris eller Barcelona eller Brasiliens landslag, så ser man nästan hans bild framför sig när någon säger Choga Bonito, va? Och man ser hans leende och man ser hans flipflaps och finter och speed, och att ett tag ändå var världens bästa spelare och samtidigt får det att se så lekfullt ut, lite som Usain Bolt nästan. Väldigt, kanske den mest YouTube-kompatibla spelaren. Inte den som kommer nämnas som var bäst genom tiderna, men att sådär, kolla här, och han gjorde det med ett leende.
Det får man säga, ett smittsamt leende,
ja, det får man säga. Absolut. Så han var väl, såvida man inte höll på någon rivalklubb, en sådär som man bara sitter och tittar på för att bli just glad.
Just det. Men sen då har det då hänt lite saker i Ronaldinhos liv, inte bara nu de senaste veckorna, utan det har ju varit de senaste åren. Det har varit en del saker där man känner att det har inte gått riktigt åt rätt håll för Ronaldinho.
Nej.
Efter att karriären, han höll på länge. Men vet ju fortfarande inte riktigt om han lagt av. Han kanske gör en comeback.
Han gjorde ju en tur i Mexiko.
Mm.
Som väl mest gick ut på att han åkte runt och blev bekräftad för att han var Ronaldinho. Jag vet inte hur mycket han dominerade, men du kommer ihåg när han, de skulle spela någon bortamatch på något beachställe, tror jag, någon kuststad i Mexiko. Och så bodde de på hotell vid någon strand. Och då var det massor supporter som kom ner och skrev liksom hans namn i sanden. Och han gjorde sitt vanliga hang loose-tecken upp från balkongen. Så. Men redan där hade han ju blivit någonting annat än bara en bra fotbollsspelare. Selfie-kompatibel också.
Precis. Men nu då så är Ronny, han skakar galler helt enkelt. Han är ju häktad i Paraguay. Varför är han då häktad? Jo, tillsammans med sin brorsa så reste han in i Paraguay med ett förfalskat pass. Och det är inte bara den anledningen till varför han sitter häktad då. Det verkar som att det har varit en större typ av kupp som han och brorsan har planerat. Det är ju lite oklart här, men vi har fått lite hjälp här av vår kompis och vår, får man säga, Brasilien-korre. Vi har två stycken Brasilien-korre. Vi har Brandao Jönsson och så har vi Sujay Dutt.
Som även är Indien-korre.
Det är också.
En världsbevakare, omvärldsbevakare.
Jajamän, han reser med ledig hand mellan olika världsdelar.
Inte just nu då.
Nej, inte just nu. Men han har hjälpt oss lite grann då, eftersom han är portugisisk språkig och rapporterat lite grann om vad som har sagts i poddar i Brasilien och rapporterats i medier i Brasilien om vad som har hänt här. Och det är ju en jävla speciell grej. Mm.
Ja, de har ju skrivit om Ronaldinho mycket på senare tid, om saker som inte handlat om fotboll före det här. Det var ju allt med hans flörtande med en del politiker i Brasilien som man kände kanske inte var världens härligaste politiker, och att han var umgicks med folk som kändes lite tveksamma och så. Och Sujay då, som har mejlat oss, han hänvisar ju bland annat till den här stora brasilianska tidningen Estado de São Paulo, som då skriver om Ronaldinho och hans brorsas besök i Paraguay. Och det är inte riktigt klart varför de hade förfalskade paraguayanska pass. De hade lämnat Brasilien med vanliga pass, men hade då sen blivit påkomna med att ha falska pass när de åkte in i Paraguay då. Men enligt den här tidningen så undersöker nu åklagaren, som också har namnet Legal, eller Legal då, passande nog, att det här kan vara en större härva, att Ronaldinho och hans brorsa skulle varit på någon slags turné i Sydamerika och Paraguay för att ägna sig bland annat åt penningtvätt.
Ja, just det.
Enligt den här Estadio de São Paulo-tidningen då.
Och det senaste är då att de troligen kommer att sitta häktade i eventuellt upp till 6 månader. Och det handlar ju också om coronaviruset, att hela paraguanska domstolsväsendet ligger tydligen nedlagt nu då, vilket gör att han sitter i finkan. Och det kom rapport om att de spelar internmatch då häromdagen. Och Ronaldinho briljerade i matchen.
Jaha.
Jag tror att han gjorde majoriteten av målen, och det har också kommit rapporter då om att de här som kanske är anställda på häktet, de är ju rätt så imponerade av Ronaldinho. Och det har kommit fram några bilder där han då plåtas. Och det är selfies, fängelsedirektören står bredvid Ronaldinho och gör tummen upp. Ronaldinho gör sitt hang loose.
Ja, så jag skriver, redan när bröderna först förhörde som misstänkta tog polisens utredare en glad selfie med Ronaldinho. Tumme upp från polismannen. Hang loose-tecken från Ronny.
Det kom också rapporter från det här häktet att många av Ronaldinhos nya fängelsevänner får besök från familj och vänner som de aldrig har haft tidigare, just för att de vill få en liten skymt av Ronaldinho.
Ja.
Så det är lite annan typ av stämning på kåken.
Ja, det är det ju. Men, och sen var det ju den här ganska bra detaljen, får man väl säga, med kåkmästerskapen som skulle hållas när turneringen i fängelset. Priset var den här stora spädgrisen då. Och att det fanns ju mycket detaljer där att fnissa åt. Men om man tar det lite större greppet på Ronaldinhos utveckling sen han var den här spelaren som så gjorde så många glada, är det ett av de största liksom fallen nästan vi har sett från, ja, dels har det ju också kommit upp i hans ekonomi och sådär, och ja, nu verkar han ju syssla
helt
då
med, skapad.
Ja, precis. Så både ett ekonomiskt fall och något slags moraliskt fall. Han kändes ju alltid, han kändes ju aldrig kanske som att han var en intellektuell, och var det inte så till och med att hans advokat, jag vet inte om det var i det här fallet än tidigare, har angett det som ett argument för att det borde tala för Ronaldinhos fördel. Ja. Och till och med sagt det att han är ju inte så smart.
Nej, precis så tror jag.
Han är ju dum, Ronaldinho. Ja. Att det skulle vara förmildrande omständighet.
Nej, visst. Nej, det är ju
men det man kände med honom var ju att han var ingen dum person. Man tänkte att han var snäll.
Ja, Ja, precis. Sen så finns det väl en del olika saker i relation till kvinnor och sådär som kanske inte heller är så himla charmiga för Ronaldinhos del. Så man ska ju inte garva bort allt det här på något sätt. Men på något sätt i all den rapportering som kommit här så har det ändå varit någonting att hålla lite i handen det som händer just nu med Ronaldinho. Och det är väl sådana saker man letar efter.
Ja, när övrig rapportering handlar om i olika faser. Först inställt, skjuts upp och sen såklart den här stora ekonomiska oron. Och den gäller ju inte minst svenska klubbar.
Mm.
Man kan ju känna för stora klubbar och sådär om vi inte får någon, och det är kaos i ligorna, men man tänker ju liksom på små kämpande föreningar. Mm. Och inte bara i allsvenskan eller damallsvenskan eller, utan längre ner i systemet. Allt hänger ju ihop. Även om man spelar i sexan så hänger man ihop med femman. Och spelar femman till fyran, fyran till trean och så vidare.
Ja, man kan ju tänka sig så. Givetvis drabbar det Örebro och det drabbar Hammarby och det drabbar Giffarna Sundsvall och det drabbar alla klubbar i hela fotbolls-Sverige.
Mm. Östersund.
Östersund, ja. Men också så är det ju så att en Division 3-klubb som kanske har bra publiksiffror, vi säger 300 personer, det är bra publiksiffror för en Division 3-klubb.
Även en Division 3-klubb har också sponsorintäkter.
De har det också. Och det är ju så att de klubbarna lever ju mer från månad till månad än vad kanske en allsvensk klubb gör. Och där påverkar det då eventuellt ännu mer, även om summorna är betydligt, betydligt lägre. Jag kan bara ta PT igen en gång, min sons lag. Vi tränar på nu, vi får se. Nu är det rätt många matcher som vi har planerat som blir inställda.
Ja, de blir inställda.
De blir inställda nu. Och det är ju förbundet går ut och rekommenderar väl så att alla får ta det hur man känner är bäst. Det finns ju ingen rekommendation att man inte får lov att spela. Eller inga förbud om att spela matcher.
Än så länge.
Än så länge, precis. Det kan förändras om en timme. Men det blir ju också så att skulle de träningarna bli inställda också. Det är ju så himla många pojkar och flickor som unga som har det. Och springer runt och röra sig. Och i de här karantäntiderna så känns det som att springa av sig ute i mars månad. Känns, fan, det ska man också ta bort eventuellt. Mm. Så påverkar det konflikterna hemma.
Mm.
Och sådana saker. Så det får så himla många olika följder.
Allt ja, där. En grej jag också har tänkt på. Och jag är verkligen okunnig vad kommer till själva viruset. Jag följer bara så gott jag kan som alla andra. Men när man talar om sådär att skjuta upp säsonger. Och man hoppas kunna starta då istället. Det var allsvenskan igår. Så hoppades man nu inom 11-15 veckor var det väl. Och det hängde kanske ihop med det här EM-beslutet och så. Men man pratar liksom om det som att det skulle vara från en dag till en annan.
Mm.
Att sådär, vi går ut en måndag. Det är fortfarande corona. Sen tisdagen, coronan är slut.
Mm.
Så kommer det ju inte vara.
Nej.
Dels så finns ju såklart risken för att det blir liksom olika vågor av själva viruset. Men också att klubbar och så har påverkats helt olika och befinner sig i olika faser.
Mm.
Det finns kontraktsituationer förutom alla de här sponsorgrejerna såklart
ja,
också.
Ja, man kan ju tänka sig en spelare som sitter på ett utgående kontrakt i sommar har eventuellt redan delat klart med en ny klubb för att man är bossman.
Mm.
Och sen så ska då den säsongen egentligen var färdig då i maj. Men så tänker man nu att den ska spelas klart i augusti istället.
Spelare som har tänkt att lägga av VM till exempel.
Ja, men du kan tänka dig KAS.
Vår gamla, kära gamla skiljedomstol.
Vår kompisar i Lausanne. De kommer ju få rätt många ärenden. Kontrakt, spelare som säger att nej för fan, jag ska inte spela klart. Mitt kontrakt går ut.
Mm.
Medan då klubben säger att nej men säsongen är inte slut. Det måste du förstå.
Och att det kommer bli, och säkert på både låg och hög nivå, ganska smutsigt. Nu är det ju ett läge där alla på något sätt förstår att det här är ett allvarligt läge för hela världen och det är få som är ute. Det är klart att det finns en och annan dumbom som säger något överilat sådär om sportsligt och så, men de flesta ligger ju lågt och avvaktar och förstår det här allvarliga läget, men så småningom när dimman lättar och när man ska skrapa ihop resterna och har ekonomiska berg att bestiga, då kommer det ju inte bli lika solidariskt kanske.
Nej.
Det kan bli riktigt smutsigt. Och för min del så känner man ju nu när den här svenska säsongen väl kommer igång. Om det blir i juni eller juli eller om det blir ännu senare. Eller hur det nu blir. Att det kommer vara en säsong man känner att fan, den vill man bara få gjord. Mm, liksom. Så att vi kan liksom, det kommer inte kännas, i alla fall känns det som nu.
Ja. Ja,
men även om man längtar efter fotboll.
Liksom. Ja, lite så är det ju. Vi skojade lite grann här igår om att Malmö FF som sitter på en sån otrolig pengasäck. Det har ju varit spännande. PR-dag.
Räddningspaket.
De delar ut 10 miljoner till alla klubbar från typ plats 4. De som placerar sig från 4 och ner till allsvenskan föråt. Som en liten solidaritetsutbetalning.
Just
vi vet att ni har det tufft nu, Örebro.
Och ni vet att vi har mer i laden än vad, än vad ni har.
Det drabbar oss att det är så hårt. Vi vill ju liksom att hela svenska fotbollsfamiljen ska må bra.
Mm.
Tror du det har tagits emot?
Ja, intressant. några stolta örebroare som vägrar ta emot, hellre går under.
Ja, precis.
Så, ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Och, alltså, det finns ju inte en klubb som inte påverkas, rik eller fattig. Men det kommer ju gå snabbare för vissa andra. Mm. Och man förstår ju att det fanns en stark önskan från klubbar att det de inte vill är ju att börja spela utan publik.
Nej.
För jag vet inte vad den står för i snitt. En fjärdedel av intäkterna kanske, nu gissar jag lite här, men en väldigt betydande del. Så det sista de vill ha är att säsongen måste komma igång. För det också, de har inte ens nämnt tv-bolag och tv-pengar. Sponsorer till dem som kommer kräva ett visst antal matcher i tv. Att sådär, ja, nu är det fritt att spela men utan publik. Det går snabbt för klubbar att inte klara det. Så det, det är så många aspekter och det är 100 aspekter vi inte tänker på här nu. Det kommer bli quite a mess. Ja, jag vet inte om jag kan försöka höja humöret ännu mer nu genom att prata om en människa som har dött.
Ja.
Jag tänkte göra ett försök och kanske vända det till något lite ljusare eller finare. Jag vet inte, men Lasse Sandlin gick ju bort. Det såg du, mångårig journalist och krönikör på Aftonbladet och senare Sportbladet, gick ju bort här. Besked kom väl i helgen. Och det är framförallt många såklart. Aftonbladet medarbetare skrev och vittnade om framförallt vilken bra människa Lasse Sandlin var. Varm, snäll och generös.
Ja, också lite så ovanligt kanske i en bransch, om man säger, det är väl liksom lite nidbilden av kvällstidningsbranschen, att det är vassa armbågar som krävs för att ta sig framåt. Och så då Lasse Sandlin Sandy, som många kollegor kallade honom, på en position där han redan var ett stort namn. Och så kommer det in unga, lite osäkra reportrar som kanske inte har haft så mycket erfarenhet tidigare. Och så är det just han som är den som kommer fram och säger att bara kom till mig om du har några frågor. Jag hjälper dig jättegärna och gav råd och tips och blev liksom någon typ av snäll farbro i en ganska hård miljö.
Ja, precis så. Jag kan vittna om det själv även om jag aldrig jobbade med honom. Men jag gjorde min praktik på DN Sporten. Det här började ha varit 2005. Och bara det var ju nervöst såklart. Och ett av de första jobben jag fick göra utanför huset och inte bara sitta och ringa någon var att jag fick åka upp till Uppsala där det snart skulle spelas bandyfinal. Och var en sån här pressträff, en presskonferens inför den där de dels pratar om finalen och man utser sådär årets man och årets kvinna i svensk bandy. Och jag åkte dit med den ganska gamla DN-skribenten Bernt Rosqvist, Rosa. Och i Uppsala så gick han fram till Lasse Sandlin. Och honom kände jag igen såklart. Jag är uppvuxen med att läsa Expressen, men Lasse Sandlin var ju den store krönikören länge i fotboll och även annat i Aftonbladet. Mäktig person helt enkelt. Och jag hade redan sett liksom, i DN-huset att det var inte så att det var snäll stämning på sporten och sådär. Men de prominenta figurerna var man ju lite rädd för. Och det var inga man gick fram och störde. Men han kom då fram direkt och hälsade, alltså det var inget extremt, det låter kanske löjligt när man säger det, men man trodde inte det skulle vara så riktigt. Han går fram, hej, vad heter du? Jag har inte sett dig tidigare. Var kommer du ifrån? Motala, vad kul. Ja, men då kanske du, så här, var du med när de gick upp där? I, bara, han la 5 minuter på mig, liksom så. Det hade jag inte behövt göra. Och jag fick en jättebra bild av honom. Och sen har ju många vittnat om att han verkligen var så där. Och ännu mer de som jobbade nära. Och framförallt skrev ju helgen Simon Bank en text.
Just det. Jag
vet inte om du läste den.
Jag gjorde det.
Det var ju en jättefin text om sin vän och tidigare kollega Lasse Sandlins för tidiga bortgång. Och där skriver då Bank om, precis som många andra, att han var snäll och generös. Men det är lite speciellt när Bank gör det. För Bank framställer ju sig själv lite som en slags lärjunge till Sandlin. När han kommer in på Aftonbladet, kan det vara sent 90-tal någonstans där kanske. Och att Lasse är schysst och ger honom tips och stöd. Och han kallar Sandlin för att han blev min mentor, skriver Bank själv då. Och det intressanta här är ju då att utan att vara taskig mot Lasse som skribent så får man väl ändå säga att Simon Bank körde om honom rätt rejält. Det blir liksom ett fall där lärjungen konkurrerar ut mästaren och tar över liksom som den främste fotbollspennan på Aftonbladet och Sportbladet. Och där skulle man kunna tänka sig då, särskilt i vår bransch, att den tidigare tuppen i hönsgården blir lite bitter och sur. Men det var ju det ännu finare, att han verkligen inte blev det, utan att han fortsatte, vad det verkar som, att vara fullt uppmuntrande och komma med tips och hjälp när bank behövde det. Mm. Att inte vara det minsta sur över att han kom och i någon mån konkurrerade ut honom.
Nej, det finns ju ett mellanläge där med tanke på att han var så snäll och trevlig och schysst innan. Och sen så kommer det någon som kör förbi en.
Mm. Det är lättare att vara schysst innan.
Det är lättare att vara schysst innan. Men sen också finns ju ett alternativ där. Det ena alternativet är att man bara helt blir tyst. Att man behöver inte bli bitter utåt. Nej, eller bli otrevlig utåt. Men att, och det tror jag att de flesta kanske blir. Ja. Det är kanske det mänskligaste.
Ja.
Att man, okej, okay, det går bra för jag Simon Bank.
Acceptera
läget. Ja. Så, men jag kanske inte ska vara så himla liksom, mejla honom och skriva, det var jättebra det här. Och så. Mm.
Du flyger själv nu.
Ja, precis. Men att han just gör det, tar nästa steg. Det är det som är.
Små sms, bara beröm liksom, som man inte behöver göra. Det tyckte jag var väldigt fint. Och dels så är det ju värt att liksom lyfta fram i såna här tider där man verkligen så där mår bra av genuin snällhet, generositet och solidaritet. Det behöver vi ju mer än någonsin och tänka på Lasse Sandlin. Men också är det ett intressant fall, för det ser vi ju i världen vi brukar bevaka som just nu ligger nere hela tiden. I fotbollens fall är det kanske en populär spelare som i ett lag har en viktig roll och är populär. Och sen så kommer det en utmanare och passerar då helt enkelt.
Mm.
Kanske placerar motsvarande på bänken eller i alla fall gör personen mindre relevant.
Mm.
Och inte är vi bortskämda med att se Lasse Sandlin-typer i sådana lägen.
Nej, det är väl så. Vi pratade väl om Ronaldinho här tidigare.
Ja,
med tanke på hur det var när han kom in i Barcelona. Mm. Och det fanns en ung Messi där. Messi gjorde väl sin debut, var det 2003 eller 2004?
Det finns en bra dokumentär som jag borde veta namnet på. Men som skildrar Barcelona inifrån när, jag tror det är när Laporta ska bli president. Och hans stora vallöfte är ju att hämta Ronaldinho till Barcelona. Han spelade väl i PSG då. Och man får följa med väldigt mycket inifrån. Det är också intressant för att man får en bild av den här medlemsklubben och hur speciell den ändå är. Jag borde ju verkligen veta vad den heter. Man kanske kan googla sig fram till det och streama den på någon sajt om man behöver tips i karantäntider. Där är det ju Ronaldinho som verkligen kommer för att bli tuppen i hönsgården och även blir det innan Messi kommer då.
Precis så. Och det är ju liksom, det finns väl i fotbollsvärlden, och så tar man då än en gång Messi och Barcelona, så kan man ta när Zlatan kommer till Barcelona. Det är väl inledningsvis så är väl Messi välkomnande. Men det känns som att det finns inte plats för två sheriffer.
Det var väl Husfeldt som breakade det, va?
Husfeldt och vad det är, Anders Andersson eller Kåmark. Kåmark och Husfeldt, tror jag.
Ja,
det är en jävla grej.
Ja, det blev det. De satt och sa det mitt under match.
Just det.
De hade uppgifter på att de inte drog jämt.
Ja, precis. Men just det där med att vara så pass att man... om man tar Sergej Bubka, till exempel. För att ta ett parallell. Han har ju varit liksom sheriffen, varit en självklar ettan. Och så kommer Duplantis plötsligt och slår världsrekord. Och då är Bubka väldigt snabb där med att vara ödmjuk inför att, ja, fan vad kul.
Ja, där är ju Stavop brukar vara speciellt. För till att börja med är ju medtävlarna under själva tävlingarna alltid. De verkar bara ha insatsen att vi är här för att se hur högt vi kan ta upp ribban.
Mm.
Om det blir du eller om det blir jag. Det är egentligen det sekundära. Det viktiga är att ribban ska upp så högt det bara går. Det verkar vara speciellt till att börja med. Men Bubka gick väl ut och gratulerade. Och så, vilket då skulle få honom att se rätt stor ut.
Mm.
Köper man det?
Eller? Det är klart så fan, det finns väl någonting. Det har väl många fotbollsspelare vittnat om också, att om man är till exempel en reservmålis som sitter på bänken match efter match efter match och inte får göra det som man vill göra, det är inte så att man tycker att fan vad synd om den här målvakten som tappar in två mål. Man gottar sig lite grann i den, för att det är det som man måste göra för att få chansen. Och det känns ju igen, men det känns igen säkert på en vänsterback och på en innermittfältare på alla positioner, att man vill ju spela, och för att få spela om man är en bänkspelare så krävs det ju att ens konkurrent misslyckas.
Ja, visst så är det ju. Rekord är till för att slå, säger man ju ibland. Men det kan ju också finnas något. Jag vet inte vilken fot jag står på här riktigt. Det kan ju vara något uppfriskande med. Jag tror ju inte att Javier Sotomayor, jag vet inte hur hans hälsa är nu för tiden. Det var länge sedan jag hörde något om Sotomayor. Men han var stor när vi växte upp. Och du vet vad hans gimmick var, hur han såg ut.
Långa strumporna.
Henri-looken.
Ja,
långt före Henri.
Ja.
Jag vill ju tro att han inte sitter hemma på Kuba och hoppas att någon ska ta hans 2,45.
Nej.
Det finns ju något härligt i det med.
Absolut.
Jag tror inte att Patrik Sjöberg höll tummarna för Stefan Holm när han nosade på hans 2,42.
Nej, det tror jag inte.
Det hade man ju blivit besviken på Sjöberg. Ja. Man kände att han inte var sig själv.
Nej, precis. Vad fan hände?
Ja, och det var Magdalena Forsberg var ute. Hon fick behålla något rekord.
Ja, jag såg det.
Jag vet inte ens vad det var för rekord. Men då sa hon att det kändes lite härligt. Och det var ju också något skönt. Så, alltså man kan ju se det där på två sätt.
Mm.
Men med Ronaldinho, som du nämnde där, var det väl så att han spelade ju kvar ett tag med Messi. Så lämnade han Barcelona, kan det vara 2008 kanske, när Messi verkligen hade gått från att bli, det här kan bli bäst i världen, till att kanske vara bäst i världen. Men han har ju faktiskt sagt att han ångrade att han inte stannade kvar och spelade längre ihop med Messi. Han gick ju till Milan då. Så det kan ju vara så där i stunden, så det ligger ju en stjärnas natur att den vill vidare för att dels få bekräftelse men också få spela och åstadkomma stora saker.
Mm.
Men det finns ju något härligt vid också att man bara vill uppleva det här tillsammans.
Mm.
Att så här, den här killen kommer inte så ofta. Nu borde jag bara stanna kvar och leka med honom.
Mm.
Så kan jag ta att han blir tuppen. Men det är inte många som gör det.
Nej,
alltså, Zlatan försökte ju bli tuppen, men Messi hotades ju aldrig riktigt.
Ja, och Zlatan också, menar Albeck. Det var väl lite så. Han var ju inte liksom kanske sheriffen i landslaget 2004 när Zlatan kom in och verkligen började ta för sig och man känner att fan, nu ska han spela.
Just det, men när han var 2002 så var det ju Albeck från start och Zlatan är fortfarande en bänkspelare.
Ja, precis. 2004, EM i Portugal.
Så han är en lojal inhoppare då. Har vi tackat Albeck tillräckligt för det? Att han inte var ute och gnällde? Det hade ju landat dåligt hos publiken.
Nej, visst. Ja, men han har väl lite det, tycker jag, att man har kunnat både läsa på raderna och men också mellan raderna i efterhand när han pratat om hur det här var, att där är han ju lite Lasse Sandlinsk i, så att vad fan, det är klart han kommer där.
Men det hade ju också varit sjukt. Det hade ju varit väldigt härligt om Albeck hade tagit den fighten. Vi satt upp, för nu sitter jag verkligen och gissar här, men vill minnas att Albeck hade liksom ganska bra siffror och sådär fortfarande.
Ja,
att när han hoppade in och när han väl spelade så var det, du vet, att det går så lång tid mellan målen att han låg ganska bra till.
Mm.
Men det hade ju varit spännande om man vågar ta den fighten med att utmana Zlatan. Och säga liksom att det här är så här ändå. Det var väl jag. Det var ju heller aldrig så att Albeck var tupp i hönsgården. Det var väl Henke Larsson.
Ja.
Men man hade ju älskat om man hade vågat göra det.
Ja, det hade en pigga typ.
Ja, och så skulle Lasse Sandlin skrivit om det. Och bank.
Ska vi ta en jingle och gå vidare?
Ja, kan vi göra det.
En liten spaning så här i dessa karantäntider, eller till och med då utgångsförbudstider, är att jag tror att framförallt de manliga fotbollsproffsen upplever lite nya tider. Jag har noterat, jag följer ju Sanna Guidetti på Instagram och ser hur familjen Guidetti krigar på i sin karantän i Hannover.
Just det, men de är tillsammans i alla fall.
De är tillsammans hela tiden i sin lägenhet.
För Ola Toivonen är väl ensam?
Ola Toivonen, är han helt ensam i sin karantän?
Jag fattade som det. Jag tyckte det var en lite fin, lakonisk intervju med Ola som Johanna Frendén gjorde. För han har ju spelat för Melbourne då.
Mm.
Och så hade han oturen nog att det finns ett enda lag i ligan som finns på Nya Zeeland. Och de mötte då dem borta och det verkade som att spelarna egentligen inte var så sugna på att åka dit. Men så blev det, och medan de var borta så hann det införas lite nya beslut i Australien. Så att de direkt vid ankomst skulle sättas 14 dagar i karantän för att de ville ha varit utanför landets gränser kanske. Och då fattade jag det som att då ska jag inte sättas tillsammans med sin familj kanske. Men det var väldigt, det är mycket sånt där också, att karriärer kan ta slut här utan att man riktigt märker det. Som bara pyser ut, och Ola konstaterar lite lakoniskt, Johanna frågar, är det sista match för Melbourne? Så här, ja, antar det var det väl.
Sådär. Men var det inte också så att han gjorde väl något med oss som gjorde så bort för VAR?
Ja, det var också typiskt sådär. Matchen förlorade med 3-0 och Ola fick ett mål bortdömt för VAR.
Det såg jag kanske slutet.
Ja, men han var lite fin där, Toivonen. Det var inte så att han förstod ju, men liksom bara, han var lite, om man känner honom och hör honom prata så sades det lite mer än vad han bara sa. Han sa att vill ha boktips? Ja, hojta.
Hojta.
Sådär. Så då får vi se vad som händer. Klart det är tråkigt. Här, sådär. Men jag fattade som att han skulle vara själv.
Ja, okay.
Jag är inte helt säker. Men Guidetti är med familjen.
Ja, till skillnad då. Ja,
de har små barn och grejer.
Ja, precis. De har två små barn och så. Och, det är man, och jag har ju sett så många andra fotbollsspelare nu som är inlåsta. Där fotbollsträningarna har upphört. De har stängt all verksamhet. de får inte lov att resa hem till sina hemländer, utan de är kvar i en lägenhet i en stad där de kanske bara har bott en kort stund. Har ingen socialt umgänge, vilket innebär att de är inlåsta med sina familjer. Och det går ju inte då, för nu använder jag John Guidetti utan att veta någonting, som ett exempel för att han var den som jag tänkte på först.
Mm.
Men för John Guidetti så kan det ju bli så att för första gången så får han verkligen se vad Sanna Guidetti har att handskas med 24/7.
Mm.
Allt från liksom laga mat, skrika barn,
understimulerade barn,
alla de här sakerna som så många manliga fotbollsspelare ofta kan liksom, för det vet vi, är man på en viss nivå och man är fotbollsproffs, så handlar ju väldigt mycket om att hela tiden se till att vara någon typ av stödapparat mot den här manliga spelaren. Det handlar om att när han kommer hem så ska han vila, återhämta sig, han måste gå och lägga sig, och då måste kanske familjen gå ut med barnen eller hustrun gå ut med barnen för att det ska bli tyst och lugnt. Det handlar om att massa saker. Man kan inte göra olika saker.
Ja, utan att lägga sig i någon moraliska här så kan vi ändå konstatera att det är vår erfarenhet av att ut och träffat ganska många, framförallt manliga fotbollsproffs, att det är svårt att leva jämställt. Dels är de ju liksom borta på mycket tider och helger, och är man i vissa länder så kanske man till och med måste sova borta ännu mer för hemmamatcher och så. Och vi har ju, kan ju båda vittna om när de har fått barn och har små barn som kanske sover dåligt, att det är inte 50-50 vem som tar nätterna. Nej. Riktigt och så. Så är det bara i de flesta fall.
Så är det precis. Men däremot nu då så finns det inte några, man kan inte ha några ursäkter om att fan, jag har så jävla viktig match här på lördag. Jag måste liksom ladda och komma hem och nu får ni gå ut och gå en sväng för jag måste sova. Så här, det kan man inte köra. Nej. Det kortet nu, vilket innebär att rätt många konfronteras med en verklighet som de inte riktigt är så vana vid.
Det blir lite paradoxalt då att det här är en situation som aldrig hänt tidigare, samtidigt så skulle det ge dem en lite mer bild av den vanliga verkligheten.
Jag vill tro det.
Ja.
Och det måste ju nästan vara så.
Ja, man ser ju en del klipp och sådär på fotbollsspelare som i mer eller mindre utsträckning är isolerade.
Mm.
Där de kanske tränar eller gör lite knasiga grejer. Var det Banda i Djurgården som stod och jonglerade med någon toarulle? Mm. Tänkte jag, han verkar ha toapapper i alla fall.
Ja, precis.
Och var väldigt skicklig med den.
Ja,
vill jag gärna bara notera det.
Ja, vi har sett mellan familjen Guidetti, de kör inomhusbowling och det är massa grejer. Det ser ut som att de har rätt kul faktiskt.
Ja, alltså, det är en grej du inte riktigt heller nämner här, är att är du uppe på den där nivån där folk verkligen har tjänat mycket pengar, så bor de ju lite skillnad än vad till exempel jag gör när jag är hemma i mina tre rum, varav det ena inte går att använda för att köket ligger nere. Och jag kan inte spela inomhus bowling.
Nu låter det som att John Guidetti har en bowling.
Har han inte det?
Ja, bowlingbanan i sin lägenhet här nere, för det har han inte.
Alltså kägelspel.
Det är så små plastkäglor i hallen.
Ja.
Så, saker du hade kunnat göra hemma
Ja,
också.
Men sådana grejer gör vi. Fast då ställer jag sådana här ryska dockor som käglor. Det fungerar ganska bra. Det blir till och med roligare. För då kan de trilla ut ibland och så.
Ja, precis.
Men jag menar, en del har ju kanske lite mer yta och sådär.
Absolut, men om de sitter Messi i karantän i Barcelona så går väl ingen nära på dem. De har en pool. De har fint väder och så.
Mm.
Så det kan man tänka sig att det är lite skillnad också mot en Division 1-spelare som sitter i karantän i Norrby.
Ja, absolut. Mm. Men det jag skulle komma till med de där klippen med folk som jonglerar eller har tråkigt och så, det är kanske framförallt från de som inte har så mycket barn omkring sig. För det, jag har ju också haft svårt att känna igen. Det finns ju sådana även som tycker att de har, det är tråkigt nu. Nu har jag sett allt på Netflix. Ja, så här, jag har inte kunnat börja se något på Netflix. Det går liksom inte.
Ja.
När man dels har små barn att ratta, men också ett jobb och försöka handskas med i en svår tid. Liksom. Mm. Ska ju längta efter att ha lite tråkigt.
Ja.
Det vore härligt liksom.
Ja.
Men, så de där klippen är väl främst från de som har mycket egen tid.
Men det jag skulle komma fram till var att det kanske är så när den här coronaepidemin är över, när den äntligen är över, så kanske på andra sidan så kommer det komma ut ett gäng manliga fotbollsproffs som är mer, ska man säga, genusmedvetna, mer jämställda. Och kanske kommer vi märka av det lite grann när du och jag gör intervjuer, när vi åker ut sen igen i världen för att träffa dessa fotbollsspelare. Att det är lite en annan typ av respekt och förståelse för vilka liv de lever.
Mm.
För att kunna prestera på topp, vecka in och vecka ut.
Mm. Ja, det är ju ett fint scenario. Jag kan också sluta med att vi åker och träffar många nyskilda.
Ja, absolut. Ja, visst.
Fotbollsproffs. Nej, vi vet inte.
Nej.
Men ja, intressant perspektiv.
Ja, jag vet inte.
Som du tar i alla fall.
Det är värt att lyfta i alla fall.
Ja, kanske. Mm. Så här är det nu då, att så länge inget annat gäller så åker du och jag fortfarande till jobbet. Vi vet inte hur länge det blir så, även om vi är friska, om det blir beslut att vi inte får det eller så vidare. Men tills vidare så gör vi det, och vi kommer fortsätta försöka spela in den här podden. Vi tar väl med någon slags utrustning hem i så fall, så vi försöker hitta någon Skype-tid om det skulle bli så att vi inte kan träffas. Och vi kommer fortsätta jobba med tidningen på ett annat sätt. It goes without saying att precis som för många andra så är det osäkra tider för oss. Det känns lite dubbelt sådär. Det givna nu vore att man skulle säga att så ni kan ju skänka en tanke till oss, och det finaste ni kan göra är att gå in och teckna en prenumeration. Det känns ju också lurigt att göra nu när folk har en allmän oro själva.
Ja.
Det är bara att säga, vi är precis så som många andra påverkade, och vi vet inte riktigt vad som väntar där ute. Men det ni kan vänta er, såvida det inte Tegnell eller något förbjuder vanliga poddar, så är det att vi kommer att fortsätta rulla på med den här.
Då rasar vi.
Ja, då rasar vi i våra kanaler. Skriver du en ny som pressrelease då? Och så får vi se vad vi pratar om en vecka, men nog kör vi vidare. Och det kanske kan bli, även om poddarna kommer se annorlunda ut, och vi kanske gör lite specialare, vad vet jag. Det blir lekigt, eller det blir att vi är navelskådande eller nostalgiskt, vad vet jag. Men att bara att vi kommer ut kan ju tjäna till någonting i alla fall.
Ja, precis. Och det som vi pratade om tidigare, det kanske är så att om bara några dagar så är du och jag de som sitter och kollar på VM 98-krönikan.
Absolut.
Jag kände faktiskt igår kväll, kände jag för första gången, nu så måste jag släppa det här med bara sitta och kolla hela tiden på olika nyhetsuppdateringar och så. Så att jag kollade på Curb Your Enthusiasm och mådde riktigt bra första gången. Så att jag skrattade för mig själv i soffan. Tänkte, det är ändå kul.
Ja, ja, härligt. Ja,
piggade upp.
Ja, nej, men så är det. Man kan vara på ett helt annan plats imorgon igen. Och säkert när ni lyssnar på det här så har det hänt mer saker i fotbollsvärlden än vad vi visste när vi spelade in. Men tack för att ni lyssnar, och ta hand om er särskilt mycket just nu.
Ja, vi brukar ju avsluta med ta hand om er ännu mer nu faktiskt. Ta hand om er och ta hand om de som ni känner och tycker om. Och än en gång, hör av er till de som ni vet är lite ensamma och kanske extra lite oroliga de här tiderna. Och bara telefonsamtal säkert kan göra mycket skillnad.
Så är det. Och mejlen fungerar än så länge precis som den ska. Så podcast@offside.org.
Mejlen.
Kanske behöver vi klenoder. Kanske behöver vi små tankar och idéer som ni bara vill lyfta eller bara skriva av er någonting. Vi finns där och läser hela tiden. Podcast@offside.org.
Då säger vi så länge, så hörs vi om en vecka.
Hej då.